Salam alaikum, det är Salih här från Koranpodden med ett kort meddelande innan du får lyssna på veckans bonusavsnitt. Nu på fredag planerar Dan Park och hans vänner att bränna Koranen i Malmö. Jag samlade därför in mina båda vänner Amanj och Hussein för att diskutera denna fråga som diskuteras fram och tillbaka på sociala medier. Vad gör vi när någon väljer att provocera på detta sätt? Hur agerar vi när någon vill bränna Koranen? Jag hoppas du tycker att denna diskussionen är givande och breddar alternativen och perspektiven på hur vi kan agera. Okej, nu med försnack. Här är mitt samtal med Amanj och Hussein om hur vi agerar när någon vill provocera genom att bränna Koranen.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Känner ni spänning i atmosfären?
Så där alltså. Nej.
Vi har två giganter här med oss, två intellektuella giganter. Det här kommer bli ett bonusavsnitt och det handlar om det som händer i Malmö den 28 augusti som det har berättats om. Vet vad det handlar om? Hallå. Okej, cool.
Ja, är det meningen att vi ska
Dan Park, ökänd nazist som jag kallar honom för. Han varit i domstolsförhandlingar och då kom han dit med hakkors och sånt. Jag tänkte bara snabbt läsa vad jag skrev på Facebook om det här. Så får ni kommentera och lägga till och så. Jag skrev så här: Dan Park, ökänd nazist från min hemstad, har ansökt om att få bränna Koranen i Malmö. Dan gör naturligtvis det som nazister alltid har älskat och varit extra duktiga på, nämligen bokbål. Jag förstår att detta är högst provocerande och att muslimer vill på olika sätt protestera. Självklart ska vi få protestera och göra detta på ett fredligt sätt. Själv kommer jag att protestera genom att lägga ner ännu mer tid och resurser på att förklara Koranens budskap genom Koranpodden. Hundar kommer skälla men karavanen fortsätter mot sin destination, som ordspråket lyder på arabiska. Jag uppmanar alla muslimer att inte åka till platsen. Dan vill ha uppmärksamhet och han vill att vi ska reagera. Vi ska inte reagera, vi ska agera istället. Tänk långsiktigt, tänk på att möta detta hat med kärlek. Gör gott istället, var kreativa och nyskapande i er protest. Frid. Det var mitt inlägg. Ni får gärna, om ni har en annan liksom perspektiv på det här eller inte håller med, så skulle jag gärna vilja lyssna på det. Kika. Vem vill börja?
Vi pratade faktiskt om det på vägen hit i bilen.
Okay. Yeah.
Vi började beröra ämnet helt enkelt.
Yeah.
Amanj pratade om att det är ganska tydligt på Facebook att det finns olika läger bland muslimer för hur man ska förhålla sig till en sån här aktion.
Mm.
Så vad säger du, Amanj?
Break it down, alltså du vet, Koranpodden, där finns ingen censur, jag vill ha högt upp till tak, alltså yeah. Du vet, min åsikt är inte, you know, den enda åsikten. Jag ser att Amanj tittar lite upp mot taket. Jag tror han har en annan approach. Varsågod Amanj, kör.
Du sa det högt upp i taket, det var därför jag tittade.
Ja, yeah, okej.
Okay. Yes. Nej, det som jag sa i bilen var att alltså det som märks väldigt tydligt är de här olika lägren som har kommit upp, och det är ett läger som säger gör ingenting, gör inte uppmärksamhet, liksom gå inte dit, och sen det andra lägret är mer vi måste göra något. Och det är med demonstration, namninsamling, att försöka på olika sätt protestera gentemot då kommun och polis och så vidare. Och det är liksom de två stora, eller de två minoritetslägren skulle jag kalla det.
Den
absolut stora majoriteten, de är ju i bakgrunden att titta på. Det är de som inte hörs. Alltså de som redan har bestämt sig för att alltså demonstrera namninsam, de lyssnar ju inte på de som säger gör ingenting. Och de som säger gör ingenting lyssnar ju inte på de som säger gör någonting.
Mm.
Så det har också blivit, man märker att det finns en Det finns en diskussion, och det är ju bra att det är liksom hälsosamt för vår community att det finns en diskussion, men det finns också väldigt många en handlingsförlamning som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Hur hanterar man en sån här händelse? För att det finns ju risk för att muslimer då utmålas som motståndare till yttrandefrihet, till konsten och så vidare och så vidare. Men samtidigt vet vi ju att det här är, alltså det här är bara täckmantlar för en islamofobisk provokation. Jag tycker att de muslimska församlingarna skrev det väldigt bra i sitt uttalande, där de skrev att det här är ju bara en ren försök till att förnedra eller på olika sätt attackera den muslimska communityn. Och jag tror att det är så man ska läsa den här händelsen. Det som jag saknar i den svenska diskussionen, och som också är väldigt viktigt att nämna, det är två aspekter. Det är, den första är att de som säger ger han inte uppmärksamhet eller gå inte dit och så vidare, de glömmer bort det faktum att han kommer ändå vara där.
Mm.
Och det här är en del av en större, alltså det finns en anledning till att det så mycket resurser läggs ner för att faktiskt garantera Damparks och Paulsens yttrandefrihet. Alltså nu går det skattepengar åt. När ungdomsarrangemang till exempel arrangeras, så förutsätts organisationerna själva till exempel att ordna med ordningsvakter. Men här bekostar då staten skyddet. Och de har inte egna ordningsvakter på det här eventet som de bekostar själva. Så att skattepengar går ju. Men det vi ser är ju att det finns ingen diskussion om det här. Om skattepengarna. Att det här faktiskt kostar skattebetalarna enorma summor. Det här är inte någon liten insats som polisen kommer att göra. Sen finns det ju självklart den andra aspekten. Vilket är då någonstans mot argumentet att alltså det finns en risk för våld. Och därför ska han skyddas. Och jag tycker att det är bra att skattepengar ska användas för att människor ska skyddas. Det är självklart. Problemet här är den skeva aspekten av att muslimer får inte ens hyra lokaler i samma stad som skattebetalarna nu får bekosta en islamofobisk provokation.
Mm.
Så här är det problematiska i hur ivrig till exempel högern är när det kommer till att skattepengar går till muslimska organisationer, men hur tysta de är när skattepengar går till islamofobiska aktioner.
Mm.
Och jag tycker den här diskrepansen måste komma upp till ytan. Kanske lite mer.
Hussein, vad är dina tankar kring detta?
Jag har inte mycket att tillägga efter Amans utläggning här.
Mm.
Jag tycker det är kloka tankar. Men som Aman säger, det är en del av en islamofobisk diskurs. Där man måste förstå att man är i ett slags moment 22 som muslim. Enligt det klassiska talesättet, damn if you do, damn if you don't.
Mm.
Så man kan inte, alltså muslimer hålls eller ställs mot en moralisk måttstock som är helt orimlig, där man förväntar sig att samtliga muslimer ska uppträda exemplariskt. Och även vi muslimer anammar det här tankesättet med att alla muslimer, samtliga muslimer ska uppträda exemplariskt. Om inte det här ens inträffade under den första generationens muslimer med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och följeslagarna, vad är det som får oss att tro att vi idag skulle uppträda på det här viset? Så rasismen skapar den här skevheten i ett psykologiskt tillstånd där man på något vis ställer så höga krav på sig själv att man ska bli ett helgon nästan eller uppträda som en felfri person. Det betyder inte att man rättfärdigar handlingar som kan ske av vissa personer eller som uppträder på ett förkastligt sätt. Men det är bara varenda person som har studerat det mänskliga beteendet och den mänskliga kognitionen kan skriva under på att det är helt orimligt att tro att en person ska utföra en sån här provocerande, islamofobisk, rasistisk aktion och att inte en enda person kommer att agera.
Mm.
Vi har människor, vi har gott om människor som kommer ifrån länder med krig och trauman och så vidare. Många krigsskadade personer, rent ut sagt, som fortfarande lider i kölvattnet av kriget och dras med PTSD och mycket annat. Alltså som muslimska föreningar så blir det nästan som att man riktar udden inåt och på något vis tänker att inte en enda person ska gå dit. Men det är inget rimligt krav. En muslimsk förening, en muslimsk organisation har inte den makten. Ingen organisation har den makten att
Nej, alltså jag håller med dig om att det finns ingen förening eller muslimsk förening som har koll på alla muslimer i Malmö och hela Skåne, och det kan komma folk från andra delar av landet. Men om man är en muslimsk organisation eller muslimsk företrädare, vad tycker du att man ska säga? Ska man säga till folk och avråda dem att inte gå dit? Jag är ganska öppen med det, jag skrev det på min Facebook-sida, jag sa gå inte dit. Vad tycker ni själva? Ska man säga det eller ska man låta folk gå dit?
Jag håller med, om jag bara får tillägga. Mm. Jag håller med, man ska avråda människor från att gå dit.
Mm.
Och det är ingenting, det finns ingen nytta, säger jag, med att muslimer går dit och närvara på en sån plats. Och vi har också i Koranen, det kan vara fel den här parallellen som jag kommer dra nu. Men jag ser det som en rimlig parallell, att när Allah subhanahu wa ta'ala säger att om ni hör att man skändar Guds ord eller att man gör narr av Guds ord, yustahza biha, så sitt inte med de personerna. Och, alltså sitt inte med dem under det tillfället då de gör narr av Guds ord eller på något vis skändar islamiska ritualer och så vidare och så vidare. Men att man då därefter, när de har slutat upp med det, så kan man föra en dialog eller på något vis argumentera. Och islam, Koranen är full av exempel där man uppmuntras till att ha högt i tak. Och vi har Ibrahim alayhis salam exempelvis, som debatterade och så på en väldigt hög intellektuell nivå. Så.
Mm.
Så, men jag pratar mer om diskursen som har en specifik logik som bara tillämpas på muslimer men som inte tillämpas på övriga majoritetssamhället. Och att vi måste vara medvetna om den logiken. Just det här, damn if you do, damn if you don't. Mm. Du hamnar alltid i det här moment 22. Där om du agerar och visar din ilska och frustration, så är det tecken på att då bekräftar du stereotypen om den arga, ilskna invandraren.
Mm.
Och om du bara är tyst och drar dig tillbaka, då har du också torskat.
Jag förstår det dilemmat.
Feministerna, vi kan lära oss väldigt mycket av dem. Just det här med en kvinna som agerar, blir arg exempelvis, tolkas som en hysterisk kvinna.
Mm.
Det sätts i den diskursen, i den kontexten, med hysteri och den historia som finns kring det. Och om hon inte gör någonting, då har hon också förlorat.
Mm. Okej, det är ett dilemma som vi befinner oss i. Precis. Så jag vänder mig till Amanj. Hur tycker du att muslimer ska reagera i Malmö?
Alltså jag tror inte den här...
Reagera eller agera? Det var en sån skillnad jag gjorde i mitt Facebook-inlägg. Du får tolka det hur du vill. Men hur tycker du att vi ska bemöta detta?
Alltså jag tror att de här diskussionerna... Det var en broder som skrev. Jag vet att han vill vara anonym. Men det var en bror som skrev ett väldigt bra... En bra påminnelse i de här kontexterna. Alltså de här människorna som gör det här och gör liknande saker, de vet... Alltså, de är ute efter speciella saker. Och om vi tittar på till exempel andra aktörer som har agerat provocerande tidigare. De har ju idag till exempel krönikoplatser, de har reporterplatser, de har liksom stora plattformar. Alltså bara kolla på Alexander Bard till exempel. Det är inte så att hans Twitterplattform har minskat eller att hans uppdrag har minskat. Utan ja, han blev klippt från TV4. Men det finns många, väldigt många andra som nu på grund av hela den här händelsen har omfamnat honom.
Mm. Vill du berätta bara snabbt så att någon som har missat nyheten?
Det var att Alexander Bard var den här personen som då han slängde sig med lite. Han slängde sig med en ganska allvarlig afrofobisk
Twitterinlägg
mm. som då fick backlash för honom själv. Och även backlash för TV4 som var hans då arbetsgivare.
Mm.
Så han förlorade sin plats på Talang. Idol. Talang.
Var det Idol eller Talang? Ja. Whatever. Same.
så jag tror i den här kontexten, de här diskussionerna måste hållas privata. De ska absolut inte... alltså, vi ska inte göra de här människorna mer kända än vad de försöker själva eftersträva. Vi ska inte hjälpa dem på traven till att... för att muslimernas... Som sagt, alltså, det här sker inte i ett vakuum. Muslimerna är redan i en position av en otroligt stor press från samhället. Muslimerna har inte medhåll. Så att om vi också börjar diskutera det här och flykta våra frustrationer offentligt, så finns det en risk då bara att vi, alltså vi gör ingen nytta. Vi egentligen bara stärker det narrativ som de kommer med. Så de här diskussionerna måste hållas privata. Organisationerna måste också titta. De kanske inte har makt över folk, jag håller med helt och hållet. Alltså den här rasistiska idén om att imamer kan styra sin församling, den har vi också anammat. Så några imamer också, alltså muslimska företrädare har tagit på sig den här rollen om att jag måste säga någonting för att folk tittar på mig. Men det stämmer inte. Alltså folk som har bestämt sig.
Jag vet inte om jag håller med om det riktigt. Om jag får inflika där att de känner, alltså jag tror kanske ett mer privat liksom ansvar att jag vill avråda. Här finns liksom, folk kan tänka olika och jag vill liksom uttrycka det som är den närmast islam.
Ja, mycket möjligt. Jag tror att alltså, det är alltid bra. Kolla, skillnaden är så här. Att ge uttryck för sin ståndpunkt i en fråga behöver inte nödvändigtvis innebära att man tror att man har någon slags stor makt över muslimer.
Ja, det är det jag menar.
Så jag tror att det är viktigt också att säga sitt perspektiv kanske, men att någonstans måste man också ha lite självinsikt om att det finns nog inte så många följare som kommer att påverkas om de har bestämt sig.
Men jag tänker om så många imamer som möjligt eller och inflytelserik olika personer går ut och säger och vet, gå inte dit, det är inte bra. Så som till exempel flera muslimska församlingar i Malmö har gått samman och skrivit ett öppet brev till polisen. Men där finns också några rader i det brevet där man vänder sig till muslimer i Malmö. Där de säger, gå inte dit där. Alltså de flesta är överens på den biten. Då når man ändå ganska många. Man når inte allihopa. Det räcker liksom bara en crazy dude dyker upp där och ställer till en scen.
Mycket möjligt. Jag har säkert fel, men jag tänker bara på de tidigare gångerna. Imamer och företrädare har på olika sätt tagit avstånd från olika saker. Eller avbrott. Alltså vi har en massa individer som ändå har gjort sin grej. Liksom. De har inte liksom brytt sig. Och istället har de avlegitimerat de imamerna för att de säger att de backar ur, de fegar ur. Så jag tror först och främst så måste de här diskussionerna hållas privat. Vad är det vi ska göra? Vad kan göras? Och vad finns liksom i vårt auditorium? Alltså vad finns det för möjligheter för oss att agera? Det är det första. Det andra är alltså folk måste ha alternativ. Det kan inte bara vara att vara tyst eller att inte göra något våldsamt. Det måste finnas något mitt
i. Återigen, förlåt att jag är jobbig. Men du lägger det som att antingen är man tyst eller så agerar man. Alltså, men man kan svara indirekt. Förstår vad jag menar? Man behöver inte vara på plats och liksom... För min del, för mig, mitt svar är koranpodden. Mitt svar är det här samtalet. Mitt svar är att varje vecka släppa ett nytt avsnitt, intervjua en muslim som berättar om vad islam betyder för dem, förklara Koranens budskap. Alltså det arbete som jag gör, att fortsätta göra med det även när jag vaknar och vissa kvällar och tänker, Sally, vad håller du på med? Varför gör du det här? Du kommer snart gå in i väggen. Du har inte tid med det här. Du ska kunna ta dina barn ut till stranden. Alltså förstår vad jag menar? Det är det som jag har dedikerat mitt liv. Det är där jag måste fortsätta för min del. Det är så jag ser det. Jag tror att muslimer också måste se att det de gör, intensifiera det. Liksom, det är min synsätt.
Men jag tror att både jag och Amanj och många andra delar en frustration. Och kanske du också. Om jag får tala för alla. Där det här långsiktiga arbetet och att man har en tydlig vision med det sociala arbetet lyser med sin frånvaro i många muslimska föreningar. Där man är väldigt snabb med pekpinnen när medlemmar gör någonting fel, men man har inget alternativ att erbjuda långsiktigt. Och just det här Amanj nämnde och var inne på, den här övertron på du vet, vi har en inflation här i samhället med kurser och kunskap, och så fort det är något problem så vi ska ha en utbildning för det här. Och så tänker man att utbildningen är den här magiska pinnen som då ska lösa allting. Så det finns en övertro på att ifall någon säger någonting så kommer alla bara, det här var magiskt, det här måste vi lyssna på.
Och så, vi har en stor tilltro till ordet i muslimska sammanhang.
Exakt,
eller?
Och psykologiskt det funkar inte så, utan alla människor har det man kallar för confirmation bias. Om man har en åsikt, då kommer man försöka leta selektivt efter det som stärker ens egna åsikt. Så människor som redan har bestämt sig för att agera på ett annat sätt kommer försöka leta fram bevis selektivt för det som stärker deras egna åsikt. Och det enda vi kan göra egentligen är för att förändra det här, det är ett långsiktigt arbete med mänskliga möten, interaktion. Du måste betyda någonting för människorna. Du måste ställa upp för människorna. Du måste uppoffra för de här människorna. Och då, det handlar inte om att vara vid barrikaderna och höja näven. Mm. Utan läxhjälp. När personen har det svårt, har du ställt upp. När personen har varit i knipa, har du ställt upp. Det kan vara ekonomiskt, det kan vara någonting annat. Och just det här långsiktiga sociala arbetet lyser med sin frånvaro. Det finns andra aktörer i samhället som tack och lov visar framfötterna. Och det här med öppenvård och du vet, ungdomsbehandling och så vidare som verkligen ställer upp på den fronten. Amanj har själv jobbat med socialt arbete i Bergsjön bland annat och så. Så det jag menar är att imamer exempelvis, jag tycker att det är förvånansvärt varför imamer exempelvis och de stora organisationerna och föreningarna, varför man inte har försökt vägleda exempelvis imamer till att kanske utbilda sig till socialpedagoger, utbilda sig till socionomer. Saker som är relaterade till deras befintliga roll som de har. Men istället så har vi en ultrasekularisering av imamens roll till att bara inbegripa eller bara begränsas till moskéns väggar. Till att bara handla om att leda bönen, viga människor som vill gifta sig, begravning. Och till att inte överskrida de här gränserna till att även ha att göra med ungdomars skolgång exempelvis. Mm. Och vi har enorma problem med det.
Nu har du breddat perspektivet enormt mycket, vilket är viktigt, men vi kommer tillbaka till Amanj. Jag ser att du vill säga någonting. Go ahead bro.
För jag fick inte göra klart min poäng.
Det är jag som är duktig på att avbryta, förlåt.
Nej, jag menar inte att vara kategorisk. Så jag ser inte att det är antingen tyst eller att man gör någonting extremt. Utan alltså, vad jag skulle säga är att alltså, det finns massa saker att göra, men de här samtalen måste vi ha privat. Mm. Det som förvånar mig, och det som det är jättebra, det som Hussein tar upp, och det här breda perspektivet. För att någonstans blir det väldigt, väldigt konstigt när våra företrädare är så snabba med att försäkra majoritetssamhället om att inte våld kommer användas mot dem. Men samtidigt är tyst när våld används mot oss. Eller inte lika aktiva, eller lika på något sätt ivriga att kommentera när våld används mot oss. Och det där, det här, det kognitiva dissonansen dyker upp. Och det är där jag tror att man tappar väldigt många ungdomar. Man tappar väldigt många muslimer. Man tappar väldigt många vuxna också. Alltså att man ser att man är snabb med att ta avstånd från våld. Man är snabb med att fördöma till exempel olika grupper. Man är snabb med att poängtera att vissa saker är fel. Men när det kommer till exempel till att faktiskt behandla, hantera, adressera islamofobi, kriminalitet, drogmissbruk, sociala utmaningar, trångboddhet, så är man inte lika ivrig. Och jag tror det är trovärdigheten brister helt enkelt. Och det är därför tror jag att vi behöver ha de här samtalen. Men de här samtalen behöver vara privata. Och jag tror att de muslimska företrädarna som ni har kommenterat den här händelsen kan samtidigt också börja diskutera med några privat. Alltså okej, vad kan man göra? För det finns kreativa sätt att hantera det här på som varken behöver vara olagligt men som kan vara så här klassisk civil olydnad. Jag vill inte ge ett exempel för att om jag ger ett exempel så finns det risk för att jag faktiskt avslöjar en av de metoderna som man skulle kunna använda.
Ja. Men du är inne på civil olydnad och som samhällskunskapslärare så är det något som vi diskuterar i klassen. Civil olydnad, är det okej? Okay? Mm. Hur långt kan man gå? Det är en jättestor fråga. Men du vill inte gå in på några konkreta exempel?
Läs Howard Zinn.
Vad är det? Amerikanska folkets historia eller någonting sånt?
Ja, men just A People's History of the United States. Men han har andra böcker där han pratar om civil olydnad. Bland annat han har en bok som heter Nine Fallacies. Yeah. När det kommer till demokrati och en annan sån bok.
Mm. Men ni får gärna fortsätta på den här makroperspektiv. Men minuterna börjar ta slut nu här. Men jag tänkte om man tar det på mikroperspektiv. Vi har lyssnare som lyssnar på det här. Någon som är jätteledsen, berörd, står inte under någon organisation, muslimsk förening eller sånt, känner sig utanför. Vad har ni för råd och tips till en sådan person som känner att de vill göra någonting, De är inte med i någon muslimsk organisation. Vad har ni för råd? Hussein, vill du börja? Han funderar lite. Amanj, har du?
Jag funderar.
Okej, okay, Amanj. Mashallah, du vet, det är Malmö. Här finns snabba hojar. Det var ingen ljudeffekt.
Det är Dan Park som... alltså, kolla så här. Man måste tänka, oavsett vem du är som lyssnar på det här, oavsett vad du har för perspektiv och vad man bör göra och inte göra, så är min fråga, vad är konsekvenserna av det du har valt? Alltså, om du väljer att vara tyst, vad blir konsekvenserna? Om du väljer att göra någonting, vad blir konsekvenserna? Och jag tror att det där är jätteviktigt att vi lägger fokuset att, alltså, oavsett egentligen vad vi gör, Dan Park är nobody. Han är också förkastad utav majoritetssamhället. Och även Paulsen är en väldigt minoritetsperson. Alltså, de här går in i en större islamofobisk narrativ och diskurs som pågår just nu i samhället. Och att en aktion, eller ett uppmärksammande av just den här aktionen, ett uppmärksammande av den här aktionen i sig självt, kommer inte förändra så mycket.
Mm.
Så det är där jag tror man måste lägga fokuset. Men med det sagt så är all efforts is an effort. Så att någonstans går det att använda den här aktionen också för konstruktiva saker. Alltså, du nämnde Koranpodden som ett sätt. Men det kan också vara ett sätt att börja faktiskt... Nu gör Dan Park oss tjänsten att sätta oss på spetsen. Vad betyder Koranen för oss?
Mm.
Mm.
Då finns det möjlighet för föreningarna att faktiskt intensifiera sitt arbete kring Koranen. Intensifiera sitt arbete med outreach. Det som Hussein pratar om, att faktiskt vara socialt närvarande. Nu finns det folk som vars muslimska identitet faktiskt vaknar till liv. Just på grund av att de blir arga över den här situationen. Hur kan man fånga de här människorna? Hur kan man se till att man på olika sätt kopplar dem samman till sina organisationer, sina föreningar och sina moskéer? Och det behövs inte göras det här stora explicita, öppna, liksom utbassinerade,
sensationella.
Alltså den sensationella, helt enkelt. Utan det här kan vara någonting man som en lokal imam eller lokal muslimsföreträdare, lokal muslimsförening bara börjar göra.
Mm.
Hussein nämnde läxhjälp till exempel. Det finns hur mycket annat som helst. Det är bara att vara kreativ och kolla på vad andra gör och vad andra har gjort som har fungerat. Och sen bara köra igång. För att det här väcker. Den här ilskan väcker många muslimska ungdomars identitet. Och då är det bra att ta vara på det och inte låta det bara vara en sekunds... liksom, vad säger man? Jag var nöjd på att säga något snuskigt.
Alltså, tomteblåseffekt.
Exakt.
Tomteblåseffekt, det var bra den. Okej. Okay. Hussein, vill du... Vad ger du för råd till någon som lyssnar på det här? Känner upprördhet?
Jag tänker... Det bästa egentligen, det är att tänka... Vad skulle vara mest provocerande för de här personerna?
Mm.
För de försöker ju provocera oss.
Okay.
Vad skulle vara mest provocerande för de här personerna?
Bränna nazistflagga eller någonting sånt?
Egentligen är det här a story of our lives.
Mm.
Alltså sen man var liten i skolan och någonting hände. Och så var kanske ens första initiala respons, det var jag ska slå den här personen. Okej? Okay? Eller man kanske sa någonting i stil med jag ska döda den här personen. för att man översätter rakt av från arabiskan.
Yeah.
Där att slå och döda, typ man använder samma ordrot.
Mm, mm.
Och då, det händer jätteofta i skolorna att lärarna tar det här på väldigt stort allvar.
Mm.
Nej, här ska vi inte döda någon, du vet. Men det jag menar är... Då den här socialiseringsprocessen handlar väldigt mycket om att lära sig förstå hur man ska förhålla sig till orättvisor och vilka metoder och effekter som bäst leder till resultat. Väldigt snabbt fick man lära sig att om man tar till vissa metoder så kommer man, först så var man offret, nu helt plötsligt så blir man våldsutövaren, man blir angriparen. Jag tror lite i det långa loppet så är det lite på samma vis att om man tar till exempel rättsliga metoder eller använder sig av juridiska metoder så kan det ha en mycket bättre effekt och slagningskraft än att man agerar impulsivt. Så det här handlar inte om feghet eller passivitet eller pacifism exempelvis. Det här handlar om att man har en intellektuell approach, tar ett intellektuellt avstamp och tänker, vad är det som gynnar oss bäst? Och även såklart att förhålla sig till de etiska riktlinjerna som finns inom islam. Och om vi kollar historiskt, ända sedan profeterna som nämns i Koranen och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hur han förhöll sig till väldigt till det aggressiva motstånd som fanns i Mekka och bland Qurayshiterna. Och om vi även kollar på Malcolm X, hur högt i tak han hade det och att han är en väldigt missförstånd person där man på något vis tror att han skulle ha agerat så som människor idag agerar eller som aktivister idag agerar. Medan han var en person som kunde sitta och debattera med människor som var uttalat och explicit rasistiska och bemöta dem med motargument outtröttligt. Så jag återigen, vad är det som skulle provocera de här människorna och att man gör mer av det? Och jag tror att de vill ju såklart väcka en reaktion som bekräftar stereotypen om den arga och våldsbejakande muslimen. Jag tror att det som skulle provocera mest är att muslimer håller fast ännu mer vid Koranen. Och då menar jag inte att man håller fast vid Koranen genom att enbart läsa och recitera eller memorera Koranen, utan att man även på ett väldigt icke-sekulärt sätt vänder sig till Koranen för vägledning i alla livets aspekter. Bland annat rättvisa frågor, etiken, hur man ska förhålla sig till andra människor, hur man ska förhålla sig till social orättvisa och så vidare.
Mm.
Och försöka ha en vision och aktivt jobba mot den.
Jag tror vi avrundar här. Tanken är inte att vi ska ha några svar här utan väcka till diskussion så att alla som lyssnar på det här kan fundera vidare. Amaj, vill du säga någon avslutande ord?
Som Michael Jackson sa, all I want to say is that they don't really care about
it. Okay.
Du och jag har alltid velat.
Mashallah, han har en fin sångröst, man. Så det är kanske någon karriär här inom sångbranschen.
Nashid-branschen.
Och sen vill du säga några avslutande ord eller?
Bara om Selin beatboxar samtidigt.
Okej, okay. Inshallah. Men tack för era tankar och reflektioner kring detta. Jag hoppas att det blir bara en tomteffekt av det här. Och att
tomteblåseffekt.
Tomteblåseffekt. Tomteffekt. Vi har större frågor och vi har vår energi på att lägga ner på större och viktigare frågor än att de här personerna som vill provocera och skapa bråk.
Mm.
Tack för era tankar och reflektioner. Assalamu
alaikum.
Tack för att du lyssnade på vårt samtal om hur vi kan agera när någon väljer att provocera genom att bränna Koranen. På Koranpodden har vi valt att agera genom att lansera kampanjen Bränn inte Koranen, lyssna på den. Vi kommer att annonsera brett på sociala medier och uppmana folk att ta del av Koranens budskap via Koranpoddens många och olika poddavsnitt. Men vi behöver din hjälp för att lansera denna kampanj. Donera till vårt swishnummer 123-669-1018 eller via vårt bankgiro 5271-8053. Märk med Bränn inte Koranen. Må Allah belöna dig och vi hörs nästa vecka då vi släpper ännu ett nytt poddavsnitt. Assalamu alaikum.